Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag trodde hon skojade. Jag var så här, det ljuger. Jag tog bara mitt pipa och sprang hem till henne. Så fort hon såg mig, hon bara tog tag i mig och bara, Aisha är borta. Och jag bara, what? Och sen hennes pappa kunde inte fatta att hon hade gått bort. Så när jag kom in hemma så bara kollade på mig. Han bara, då kommer det imorgon, jag är liksom med Aisha, eller hur?
Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mona möter. Ni vet att jag funderar väldigt mycket innan jag bjuder in gäster. Jag vill alltid hitta någonting. Jag vill hitta något djup. Jag vill hitta några frågeställningar. Jag vill hitta någon resa. Jag vill hitta någonting som jag kan ta i. Som ska ge dig, precis dig. Du som tittar och du som lyssnar. Något verktyg. Någonting som kan få dig att fundera, tänka. Få lite hjälp i er resa. Och det finns en person som jag har lyssnat på. Jag har tittat på och jag har känt wow. Det här är en medveten person, det är en person som går igenom jättemycket saker själv och jag garanterar er att den här personen har så mycket att berätta. Så här sitter jag faktiskt med den hiphopartisten Fatima som går under namnet Jelassi. Men Fatima heter du?
Mm-hmm.
Varmt välkommen till Mona möter.
Tack.
Hur känns det att få sitta här i den här mysiga soffan?
Det känns jättemysigt.
Jag såg att du gjorde lite så här som jag brukar göra. Ja. Alltså du vet, du måste ha en kudde.
Ja, men det känns typ, jag vet inte.
Mysigt.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra, alhamdulillah. Jag ska inte klaga. Jag mår bra, ja.
Jag har ju följt dig och sett att i maj så släppte ju du jag hittar inte ens några ord för det här albumet. För att jag tycker det är så mäktigt, jag tycker det tar fram så mycket känslor, det tar fram så mycket reflektioner, det tar fram så mycket funderingar. Men för mig tar det fram en otrolig, liksom, vad säger man, vishet i dig som jag vill lyfta fram.
Tack, det uppskattas jättemycket att höra det.
Jag tycker du är otroligt, otroligt medveten för att vara så ung. Det har du säkert hört innan.
Inte så många, men jag har hört det, ja.
Ja, jag tycker du... Jag lyssnar mycket på de orden och jag lyssnar mycket på det du berättar. Och någonting som fastnade väldigt mycket i mig, det var ditt sätt att uttrycka dig på. Att du speglade dig själv redan vid 11-årsåldern. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Alltså jag har faktiskt aldrig mött någon som har gjort det. Kan du berätta mer för mig?
Alltså... Typ när jag tänker tillbaka till den tiden så brukar jag, alltså ibland tänker jag tillbaka och tänker typ så här, shit, jag var verkligen skitliten när jag gjorde det.
Mm.
Typ. Och jag vet inte, det var väl med då, jag bodde i Tunisien. Mm. När jag var 9 så åkte jag till Tunisien. Jag skulle egentligen vara där i 2 veckor, men sen så blev vi kvar där, jag och min tvillingssyster. Och vi var där i 5 år. Så när jag var 11, eller redan från när jag var liten så typ, jag vet inte, jag var ganska säker i mig själv på sätt och vis. Jag var ganska säker på typ vem jag var och typ, ja, typ vem jag är. Men typ vid 11-årsåldern så hamnade jag i en period i typ, vad var det, 4 månader. Jag vet inte hur länge jag gjorde det, men det var ett, några månader. Så brukade jag gå in i toaletten och så brukade jag kolla mig själv i spegeln. Och jag hamnade på en jag kan inte ens beskriva den platsen, den är jättekonstig. Alltså känslan jag fick, det var från alltså, tårna till upp till huvudet. Mm. Känslan, jag vet inte, jag kan inte beskriva den. Alltså det känns, jag vet inte, den kändes typ on drugs på något sätt, fast det inte var det.
Ja, för det blev typ som en... För man brukar säga så här, att det kan bli som en psykedelisk upplevelse fastän det inte är det.
Ja.
För det blir så här, vem är jag?
Ja, alltså det var som att jag stirrade mig själv in i ögonen och så typ stirrade jag ett tag och typ sen hamnade jag på en jättekonstig plats. Det var som att mitt inre pratade med mitt skal på något sätt.
Wow.
Och då typ jag stirrade mig själv i ögonen och var så här, okej, Fatima, du är Fatima. Men vem är Fatima? Okej, de har döpt dig till Fatima. Och det är jättemånga andra som heter Fatima. Men vem är Fatima som är du, Fatima? Och jag vet inte, det var bara jättekonstigt. Jag hamnade på en plats och bara frågade mig själv massa frågor. Typ såhär, okej, men vem är du? Okej, Fatima, jag står här i Tunisien i det här badrummet. Och så, ja, och det var typ såhär, okej, men vem är du? Du har fått det här namnet. Du är så här gammal. Och typ, jag vet inte, jag bara gick in i mig själv. Det känns verkligen som att jag pratade. Alltså det var som min själ pratade med mitt skal. Och typ. Och så typ började, alltså jag kollade mig själv i ögonen, så jag kollade på min näsa och min mun och så här, men det här är bara ett skal. Mm. Det här är inte, det här folk ser, det är vad de ser, men det är inte jag. Mm. Det är någonting mer inom mig. Och så var, alltså det var bara en känsla i mig som bara blev så här, okej, du är Fatima, men det är så mycket mer än bara Fatima. Alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det.
Jag tror jag förstår, det jag ville fråga. För när man är så, liksom, antingen är det så här, när man är 11 år, jag tänker så här, man har ju inte byggt värsta egot. Alltså, man är fortfarande, lever mycket via själen och sådär, men man har ju fått sina programmeringar, sina beteenden, beroende på liksom hur man har blivit bemött av sina föräldrar och så. Det jag undrar också, jag undrar lite olika saker, för att när jag lyssnar på ditt album och jag lyssnar på din musik, då lyssnar jag också på väldigt mycket smärta som får utlopp genom din berättelse i din musik. Var du någonsin rädd när du tittade dig själv i spegeln?
Jag tror jag var rädd typ någon första gången jag gjorde det. För att jag hade aldrig hamnat på den platsen. Jag hade aldrig varit där. Så det var jättefrämmande. Men sen, desto mer jag gjorde, desto mer bekväm blev jag. Och desto mer typ... Alltså, det blev typ som att jag bara accepterade mig själv mer och mer. Desto mer jag gjorde det, så var det bara som att jag blev mer och mer bekvämare. Och så till slut så typ... slutade jag. Jag försökte komma till den platsen igen, men det var som att det bara var så här, okej, nu har du gjort det, du kan inte göra det längre. Okay. Du har kommit till en punkt i så här, nu är du helt säker i dig själv, du kan inte komma tillbaka dit. Nu när jag har varit äldre, jag har försökt göra det, men jag kommer inte tillbaka till samma plats.
Mm. Och när du säger så här, jag kommer inte tillbaka till samma plats, är det en specifik känsla av att landa i total närvaro med dig själv?
Ja, alltså det var verkligen, alltså jag var alltså de, alltså jag kände mig mer levande än någonsin. Alltså det var verkligen, jag är här, jag existerar. Mm. Och jag tror bara jag gjorde det till en punkt där det var så här, okej, men nu behöver jag inte göra det här längre. Nu är jag helt säker i mig själv. Och det var så här, när jag väl var där så var det så här, okej, du är här, men vad ska du göra utav saken? Och det var typ som att jag fattade då så här, jag väljer själv vad jag gör utav den här saken. Jag kan välja antingen gå höger eller vänster, och jag väljer det. Och ingen annan kommer välja det åt mig, utan det är bara jag som bestämmer över mig själv. Mm. På ett sätt. Och typ när jag var 9 och vi blev lämnade i Tunisien, då var det ju, alltså jag har basically typ uppfostrat mig själv sedan jag var 9. Och det var verkligen så, jag hade mig själv, och det var den enda, typ, det var det och Gud jag lutade mig mot. Inget annat. Alltså det var verkligen, jag kände mig, det var jag mot världen, inget annat.
Och det som jag lyssnar mycket på och som jag har tänkt väldigt mycket på när jag tänker på dig, så tänker jag mycket på att du har fått uppleva smärta i en väldigt tidig ålder. Där du också har fått bli vän med din egna smärta. För att du har haft de här speglingarna och den här starka medvetenheten i en tidig ålder. Har du någonting, så här, för vi vet ju att idag är vi väldigt många människor som är på den här resan med oss själva. Och vi vet att förlåtelse är jättesvårt. Jag har haft väldigt många klienter. Jag har haft själv liksom en resa av att förlåta människor som har skadat en och sådär. Har du använt dig av något speciellt? Eller är det något som bara finns i dig att bara förlåta?
Nej, jag har lärt mig att acceptera saker.
Fin.
Att acceptera. Acceptera har hjälpt mig jättemycket. Bara att acceptera en sak, oavsett om det har varit en bra grej eller en dålig grej. Men bara acceptera den. Försöka landa i det och bara acceptera det, så här det är. Kan jag göra någonting åt det? Om jag kan göra någonting åt det, då behöver jag inte vara sur över någonting. För jag vet att jag kan göra någonting. Och kan jag inte göra det, då går det. Det är över min makt. Jag kan inte göra någonting.
Fint.
Och... jag har bara lärt mig så här, man ska inte stressa över saker som du kan lösa, för det går att lösa.
Ah.
Och du ska inte stressa över saker som inte går att lösa, för det går inte att lösa. Och Ja, det är bara att acceptera saker. Jag har väldigt tidigt hamnat i en acceptans med att acceptera saker som de är. Och att typ, och att bara acceptera att säga, okej, men det är det här som var skrivet för mig. Och det är det som har format mig. Utan alla de här, hade jag inte gått igenom det jag hade gått igenom, jag hade inte varit den människan jag är idag. Och jag hade aldrig velat ändra på någonting. Jag hade kanske velat ändra på att ingen gick till skada i det på något sätt. Men annars hade jag inte velat ändra någonting. För det har format mig. Alla de kamperna har format mig. Och jag vet att någonting jag lutar mig tillbaka på jättemycket. Att jag vet att Gud ger inte någon en utmaning den inte klarar av.
Mm. För du pratar om Gud. Du pratar om din tro. Så för mig är det ett väldigt spirituellt sätt att bemöta sig själv och bemöta världen på. Och du pratar mycket om acceptans. Och det är också en sån här typisk liksom spirituell, även om man är muslim, kristen, vad man är nu än tror på, så är det väldigt starkt. Och har den acceptansen funnits hos dig innan eller när du var kvar i Tunisien, var du då i acceptansen eller hamnade du först i ilskan och typ så här, vad händer, när ska jag få komma hem? Eller fanns det redan där och då så här, wow, okej, nu accepterar jag mitt öde typ, eller?
Alltså jag vet inte, typ, när jag tänker tillbaka, jag försöker tänka tillbaka mycket vad som fick mig att acceptera läget och bara så här, okej, nu är jag kvar här. Men alltså jag vet, alltså typ när jag tänker tillbaka, jag så här, när var det jag landade, jag bara accepterade det. Alltså jag vet inte när jag gjorde det, men jag hade väl hela tiden ett hopp om att åka hem. Det fanns fint hela tiden. Det fanns väl, alltså det, jag hoppades hela tiden på att så här, okej, men någon dag kommer vi åka hem. Men, och sen hände det. Men, och det var inte ens meningen att det skulle hända.
Mm.
Men det var väl mer, och typ jag har alltid känt i mig, sen jag var liten, har det någonstans, även fast typ min mamma har inte varit så här, pratat religion med mig. Min pappa har väl varit det då, och då var jag, åkte hem till han på helger ibland, innan då jag åkte till Tunisien. Men redan då så, alltså jag vet inte, jag kände mig aldrig helt ensam på något sätt. Även fast ingen var så här pratade mycket om Gud, jag kände mig bara aldrig ensam. Jag visste att så här, det finns något större där uppe som har mig.
Alltså, hur såg dina dagar ut där?
Kommer det du var, ihåg det? Ja, man gick ju i skolan från måndag till lördag. Och den
vilka enda, tider?
Man hade olika, ena veckan så hade man från typ 7:30 till typ 10:30. Sen gick man hem och skulle man äta. Och så kom man tillbaka klockan 1 till 3:30.
Mm.
Och sen veckan därefter så var det 10:30 till 3:30. Och sen någonstans där slutade man vid typ 6 eller någonting.
Och så då var du där och så här, då hade du några kompisar där?
Ja, alltså man hade ju sina klasskompisar. Och sen hade jag en specifik kompis som heter Aisha som jag var med ganska ofta.
Mm, henne har jag hört om.
På riktigt?
Ja, men det är någon gång, jag har lyssnat på någon podd när du pratade om någon, Aisha.
Ja, jag hade, det var min kompis. Och sen när jag gick i trean där, då gick hon bort.
Just det.
Ja, alla gör hemma.
Och de kom fram, det var någon som bara kom och sa.
Ja, det var någon som, ja, exakt. Det var en tjej som kom in gråtandes i klassen och bara, Aisha hade dött.
Och hur gammal var du då?
Då var jag, var det 9-10? Då var jag 11 tror jag, ja.
Kommer du ihåg vad du kände då?
Jag trodde hon skojade. Jag var så här, det ljuger. Jag tog bara mitt pipack och sprang hem till henne. Och alltså, när jag kom dit, det var bara fullt med folk. Hennes mamma stod och grät. Sen så fort hon såg mig, för jag var hemma hos dem skit ofta. Så fort hon såg mig, hon bara tog tag i mig och bara, Aisha är borta. Och jag bara, what? Och sen hennes pappa kunde inte fatta att hon hade gått bort. Så när jag kom in hemma hos dem så bara kollade han på mig. Han bara, du kommer imorgon göra läxorna med Aisha, eller hur?
Han fick chock.
Ja, alltså, och jag bara stod där, jag visste inte vad jag skulle säga och jag vet, alltså det var bara what the, alltså det var min andra kompis som gick bort. Min första vän gick bort när jag var 6.
Ja, Kevin. Men det hade jag också.
Ja. Sen när hon gick bort, alltså det fick mig på något sätt också mer acceptera livet på hur det är och hur det ser ut.
Alltså det är så sjukt att du säger vid 11 års åldern bara så här, acceptera livet och hur det är. Det är så himla, alltså det är så ovanligt.
Jag vet inte, alltså sådana där grejer när det hände, speciellt när sådana grejer, det fick mig bara acceptera livet mer för vad det är och typ såhär att ta vara på den tiden du har, för att man vet aldrig när det är över. Och att bara på något sätt också se andras prövningar, till exempel det jag fick se hennes familj, de var helt förkrossade och jag var så att det är deras prövning i livet på sätt. Och jag vet inte, sådana där grejer fick mig bara acceptera livet mer och typ, jag vet inte. På sätt och vis fick det känna mig mer levande på något sätt. Om att så här, ja, det är den här världen vi lever i.
Tack så mycket. Och så här, när jag lyssnade på ditt album så Också lyssnade jag på att du, jag tror det var någon podd du var med i, där du pratade om att du har varit ifrån, eller så var det i ditt album, där du pratade om att du har varit ifrån musiken ett tag för att du har liksom behövt läka och så. Under de här två åren, hur såg din liksom personliga resa ut för att kunna uttrycka dig sen?
Alltså innan de där två åren så trodde jag att jag hade nått botten i mig själv. Mm. Jag trodde det, för att jag var jättedeppig och jag grät jättemycket. Och jag mådde bara dåligt och jag trodde verkligen att okej, det här är botten. Men sen när jag verkligen touchade botten, alltså det fick mig verkligen att inse så här, shit, man kan verkligen gå lägre ner än vad man tror själv. Och det var, kom från ingenstans. Det var mer, jag släppte mitt EP. Sen efter mitt EP, när jag gick runt på intervjuer och sånt. Jag trodde jag färdigbearbetat med min grej. Jag trodde efter jag hade släppt min EP och jag hade skrivit av mig. Jag tänkte såhär, ja det är klart, nu har jag bearbetat typ allt. Men nej. Det var alltså, sen jag gick runt på intervjuer när jag fick vissa frågor så blev jag bara såhär, hur kan du ställa mig den frågan? Eller hur kan du, eller på något sätt också bara, hur kan du frågesätta min konst? Om du fattar den så fattar den, fattar du inte den? Vad ska jag säga typ? Och det var bara mer typ såhär, ja men det fick mig bara gräva mer i mig själv. Och efter det så det bara, jag bara slutade på, alltså jag bara slutade gå till studion, jag slutade skriva för jag typ, jag vågade inte ta i det längre och typ jag vågade inte gräva mer. Och sen har jag haft tendenser om att hamna i dåliga umgängen och destruktiva grejer och typ fly från det jag verkligen känner. Och eftersom att jag bara sett, sen jag var liten har jag bara sett droger och jag har bara sett det på det här sättet man flyr sina känslor, det på det här sättet man mår bättre, så det är typ det jag har vänt mig till. Men de två åren var väldigt lärorika och jag tror inte mitt album hade låtit som det låter om jag inte hade fått gå igenom de två åren. Och jag är glad att jag gick igenom dem. När jag väl var där så var det väl med typ, oh my god shit, jag vill aldrig känna det här. Men sen nu efteråt när jag kollar på det så är det, alltså det är en viktig resa som man behöver.
Och hur känns det nu när du har släppt albumet? Har du tagit tillbaka dig till gamla känslor, upplevelser?
Alltså de här två åren som jag gick igenom att bearbeta mig själv och, typ, och jag mådde verkligen skitdåligt, så var det när jag väl kom tillbaka till albumprocessen så var det som att, jag vet inte, det var som ett nytt blad.
Fint.
Och bara okej, men nu får jag börja om och göra det här ordentligt. För när jag gjorde till exempel mitt EP så trodde jag att jag bearbetade saker som jag typ inte gjorde. Men sen när vi, efter de där två åren när vi började på albumet, då var det verkligen som att så här, jag vet inte, jag kände mig äldre, jag hade blivit äldre, jag hade blivit vuxen, jag hade blivit mer så här typ accepterat mer än vad jag accepterade innan. Så det var väl som att typ så här, man började om på nytt och det kändes som att jag hade blivit äldre också och vuxnare och typ bara mer så här kunna landa i saker.
Var det någon speciell låt eller text eller mening eller någonting i ditt album som var jobbigast?
Låten En dröm om min mamma tyckte jag var skitjobbig. Fast jobbigt på ett bra sätt. Men det var också jobbigt för att fick mig att påminna mig grejer som jag inte vill typ tänka på. Och ja, det var bara jobbigt för att när det kommer till min mamma, det är skitkänsligt. Och det var jobbigt men det var fett skönt också att göra den. Och bara,
befriande.
Ja.
Har du gått i terapi?
Nej.
Nej. Alltså du har liksom alltid hanterat dina känslor och så själv. Och jag tänker så här, när du, jag vill backa lite. För att när du kom tillbaka till Sverige, hur gammal var du då?
14.
14. Och var det då du hamnade i dåliga kretsar?
Nej.
Nej.
Det var några år efter. Innan jag kom tillbaka, jag hade fortfarande kvar den här disciplinen från skolan till Tunisien. För det var verkligen disciplin. Det var, man samlades utanför klassrummet, tjejerna i ett led, killarna i ett led, klockan 7:30 på morgonen. Den äldsta klassen stod i mitten av skolgården, hejade upp flaggan och sjöng nationalsången. Det är respekt för de äldre. Pratade du i klassen, du fick stryk. Gjorde du inte några läxor, du fick stryk. Så det var verkligen, alltså, på ett sätt. Så när jag kom tillbaka, det var verkligen, när jag kom tillbaka och såg folk, bara var mot läraren, det blev error i mitt huvud. Första dagen jag kom in i klassrummet, jag minns en elev bara sitt lärare och käft. Alltså jag fick en sån klump i magen och jag bara sa, what the fuck har jag kommit till? Och typ jag såg folk i min ålder stod och rökte cig. Alltså det var bara, oh my god, vad är det jag har kommit till? Och det var samma sak när jag åkte till Tunisien, när jag började i skolan där. Jag gick ju från att bullybumpa och fritids och springa runt och leka till att bara ska vara så här. Det var ju också helt så här, what, vad har jag kommit till? Men sen efter 5 år, man vänjer ju sig och det var verkligen så här. Så när jag kom tillbaka så, den här disciplinen höll ju ett tag. Tills jag, ja det var väl, jag bodde hos min, när vi kom tillbaka så bodde jag hos min pappa i typ ett år. Min syster flyttade till min pappa efter, till min mamma efter typ så här, efter hon hade varit här i typ 4 månader. För hon och min mamma var alltså så här.
Mm.
Innan vi åkte till Nysen, de var verkligen så här. Och hon flyttade dit och sen så ville jag flytta till mamma för jag kände mer att jag hade väl mer frihet där på något sätt. För min pappa var mer, ska i skolan, hem. Om jag skulle ut, det var verkligen så här, polisförhör, vad ska du göra, vem ska du vara med? Och min mamma var väl lite mer, lät oss göra lite mer grejer. Och typ när jag tänkte tillbaka så var, alltså det var väl mer mitt så här, barn, jag som var så här, ah, det är mycket roligare att min mamma inte frågar vart jag ska eller någonting. Eller inte ringer och säger att jag ska komma hem. Jag kände att jag hade friheten och jag kunde göra vad jag vill. Men när jag tänkte tillbaka så är det så här, det är fett sorgligt att det var så. Och typ, ibland jag tänker efter typ, när jag kunde varit ute med vänner och deras föräldrar ringer, kom hem och äta. Och jag var så här, ah, men jag väntar här utanför. Jag väntar ute. Kom tillbaka när du är klar. Typ när jag tänkte tillbaka, nu så var jag så här, shit, jag önskar också att jag hade så. Men när man är i sina, alltså sitt barn och ungdom, då är det, man bryr sig inte så mycket.
Nej, man vill ha kul.
Ja, man vill ha kul. Man vill vara ute med sina vänner. Man, och alltså jag ville ju vara ute så länge jag kunde. Mm. Tills den sista gick hem. Då var jag så här, fan, jag ska hem nu.
Mm. Och tror du att, så här, vad drog dig in i det destruktiva? Var det någon känsla som du trampades mycket med?
Ja, alltså det var väl mer, typ, jag hade ganska svårt att acceptera att min mamma hade ett missbruk. Jag såg ju det hela tiden framför mig och jag försökte hela tiden få henne att sluta. Och det tog fett lång tid för mig att acceptera att så här, om inte hon vill det själv, ingen annan kommer kunna få henne att göra det. Jag trodde hela tiden att jag skulle kunna ändra på henne. Mm. Och det var väl någonting jag kämpade med i flera år med att vara så här, men att bara, att jag trodde verkligen att jag kunde få henne att sluta. Jag trodde verkligen. Alltså, så mycket bråk, skrik, allting. Och jag var verkligen så. Jag trodde verkligen. Men sen fattade jag att så här, nej, jag kan inte göra. Det är fett svårt att acceptera att du inte kan göra någonting. Speciellt när det är en sån nära människa i ditt liv som betyder så mycket. Och bara acceptera att jag kan inte göra någonting. Och sen ja, så accepterade jag och fattade jag att så här, missbruk är en sjukdom. Det är ingenting människan vill egentligen. Det är en sjukdom. Och om människan inte vill förändras själv så kan jag inte göra någonting. Det spelar ingen roll hur mycket, om jag ringer polisen eller SOS eller anmäler. Det spelar ingen roll. Om människan inte vill det själv så går det inte.
Så skulle du säga då att en känsla av maktlöshet samtidigt som övergivenhet tog plats som kanske drog dig in i det destruktiva, eller?
Ja, alltså det var väl mer, alltså de känslor man gick igenom och bara i sitt huvud och bara okej, min mamma har ett missbruk. Och när man är ett missbruk, alltså, även fast man inte vill så blir man självisk. Man bryr sig bara om sig själv. Och det var bara mer så här, hur kan min mamma inte bry sig om mig? Eller alltså sina barn. Och det var bara så här, hur kunde hon bara inte bry? Alltså det var så här, bara normala. Alltså jag minns inte någon gång jag var hemma och min mamma var så här, hur mår du egentligen av allting? Alltså det var mycket så här, det var jag som skulle se till hur min mamma mådde. Det var jag som skulle se till att hon mådde bra. Det var jag som skulle se till att hon gick upp. Det var jag som skulle se till, har du ätit? Ska du äta?
Och hur gammal var du då?
Det var när jag kom tillbaka, när jag var 14.
Har det gjort att du har utvecklat ett medberoende?
100%. 100%. Mm. Alltså, och det var sen när man vaknade upp på morgonen. Jag visste inte vad min mamma skulle vakna upp för med humör. Ena veckan så var hon aktiv och sprang runt. Andra dagen så låg hon och sov en hel vecka. Sen ibland kunde hon vakna upp och vara skitarg for no reason. Och jag var så här, det var bara för mig bara acceptera att okej, det är inte mitt fel. Men jag la ju skulden på mig själv skitmycket. Jag var så här, shit, tänk om jag gick hem och åt med henne när hon ringde mig. Det kanske hade ändrat det här. Eller om jag var hemma mer. Ja, eller om jag kanske inte borde ha gått ut med mina vänner. Jag kanske borde varit hemma istället. Typ sådana grejer som jag la skulden på mig själv. Och typ var så här, okej, men det är mitt fel att min mamma gör så här. Eller... Men sen med tiden så fick man ju acceptera att det är inte mitt fel. Oavsett hur mycket jag än försökte så kunde jag inte ändra på någonting.
Nej.
Och det var mer jag, alltså i början så var jag väl, när jag kom tillbaka, då var jag väl lite arg. Men jag var inte så här, fuck allihopa och allting. Jag var väl mer typ så här, jag ska göra mitt egna typ. Mm. Och det var mycket så här, när jag kom hem, jag var bara i mitt rum. Det var ingenting annat. Jag var i mitt rum eller ute. Sen ingen annanstans. Och det var så här, jag bodde under samma tak med min mamma i... under typ 3 år vi pratade knappt. Hon gjorde sitt, jag gjorde mitt. Och det var inte att vi var ovänner. Det var bara att vi levde, men vi levde helt olika liv i samma hem.
Och jag tänker att det också skapar ju en känsla av att känna sig övergiven och så. Och att det också senare i livet kan skapa en liten rädsla i att släppa in folk. Och det här som du förklarade om innan också, att så här, man känner inte tillit till andra människor. Skulle du säga att du känner ansvar hur du beter dig och för dig i sociala sammanhang?
100%.
Baserat på det du har gått igenom?
Ja, 100%.
Hur hanterar du det idag?
Alltså jag känner mer att jag, typ hela min historia, jag typ självcentrerar inte att det är så här, det är jag och det är synd om mig och lala. Jag är mer så här, jag vet att det är så många andra som går igenom saker och jag vet att det är folk som går igenom värre saker. Och man ska aldrig jämföra någon annans problem med något annat, för ett problem är ett problem. Och om det är någonting som får en må dåligt, så får en må dåligt oavsett vad det är. Det är så här, det är samma känslor. Om dina skor blir smutsiga, du blir ledsen över det, och jag blir ledsen över att min mamma har ett missbruk, du är fortfarande ledsen. Och det är så här, ledsen som ledsen, det spelar ingen roll vad problemet är. Och jag har känt mig ett ansvar med att typ vara ett exempel. Och att vara ett exempel för de som har gått igenom och sett samma saker. Om att saker är möjligt, du kan göra saker. Mm. Du kan göra något fint av det fula. Mm. Och
är det mera så här, för det är två, alltså det är så här, man kan vrida och vända på det lite olika. Men där finns det ju någon typ av kall, alltså någon typ av inspiration, alltså inspiration i att så här, hjälpa andra människor och se till så att de får ett verktyg och jobba med sig själva. Men om du skulle ta bort dem och du typ så här, bland vänner, alltså du vet, du är ändå i den här branschen som du är i, känner du där typ ansvar att hålla en viss typ så här fasad eller så här,
nej, alltså jag
kan vara dig själv.
Ja, jag har verkligen känt att jag kan vara mig själv hela tiden, och jag har accepterat mig själv för vem jag är, och det är så här, om en människa inte gillar mig, du gör inte det. Jag kommer inte försöka göra så att du gillar mig oavsett vad. För jag blir så här, alla, oavsett hur man vrider och vänder, alla har någon som inte gillar en. För det kan vara en anledning, det kan vara ingen anledning alls. Och jag är så här, de som är skrivet att vara i mitt liv kommer att vara det. Mm. Oavsett vad eller hur jag är. Och jag har aldrig känt ett behov om att hålla en mask om saker och ting. För att jag hade bara börjat bråka med mig själv.
Fint.
Jag hade verkligen börjat bråka med mig själv. För att jag vill verkligen att de som känner mig, jag vill att de ska känna mig till 100%.
Fint. Och hur tar du plats som kvinna i hiphopbranschen? Det finns ju liksom många aspekter om hur tjej ska vara. Hur liksom att man blir styrd i någon typ av karaktär. Eller...
Alltså när det kommer till hiphopen, jag har aldrig sett mig som en kvinnlig rappare. Jag har sett mig som... Alltså, jag är en konstnär, jag rappar. Jag har aldrig tänkt att så här, jag är en tjej och rappar. Ibland har det har ju sagt mig, för att man märker ju.
Jag tänker hur du blir bemött.
Ja, alltså det är ju kvinnlig rappare. Jag ser inte så här, på något sätt så här, att jag är en kvinna och rappar. Utan det är mer så här, rap, det är bara så här, det spelar ingen roll vad du har mellan benen. Det är dina texter och vad du spottar som matter.
Och jag tänker så här, andra artister kan ju också, alltså det behöver inte vara hur du ser på det också. Det kan ju vara hur andra, alltså så här manliga artister som...
Ja, alltså när det kommer till hiphopen, den är ju så här, den är mansdominerad, och de flesta har ju en bild om vad en tjej ska göra när det kommer till hiphopen. Exakt. Att hon ska vara sexy eller hon ska vara kaxig eller whatever där. Och det är fett synd att det är så. Det är skitsynd, för det är så här, låt dem bara vara sig själva och göra sin grej.
Och där kan du stå trygg i dig själv, så du känner ingen otillräcklighet i det?
Nej, absolut inte.
Fint.
Absolut inte. Fint. För jag känner mig jättesäker i min grej, och jag är så här, diggar du det så gör det, gör inte det så gör det, då är det inte för dig.
Fint.
Alltså.
Och jag lyssnade på ett avsnitt som du var med i en podcast, där du pratar om att du släpper in oss som lyssnar på dig i den graden som känns bekväm för dig. Att det finns vissa luckor och vissa rum där du inte har släppt in dina lyssnare. Är det för att, kommer det att släppas ut? Är det en upplevelse, en resa du är på med dig själv? Eller är det någonting som du tänker, vet du vad, det här behöver inte hela världen veta?
Det finns saker som jag aldrig kommer berätta för någon. Alltså det finns saker jag inte ens berättat för min närmaste Nils. Alltså det finns saker som jag bara kommer hålla för mig själv. Och det är mellan mig och Gud och ingen annan. Och ingen ska behöva komma in i dem. Och på något sätt också försöka hålla en viss del av mig själv som jag vet att det är bara jag som har det.
Mm.
För att jag tror om jag hade släppt ut allt så hade jag på något sätt varit tillgänglig till saker som jag inte vill känna på något sätt. Och typ finns vissa saker som jag bara vill hålla för mig själv. Och jag vet så här, jag har inget behov om att andra ska veta det. Det ger mig inte något nytta om att någon ska veta det på något sätt. Det är inte någon nytta till någon annan. Det får inte någon annan att må bra av det. Och det är så här, varför ska jag dela med mig då? Det är bara en del av mig själv som jag vill hålla för mig själv.
Fint. Fint. Det är ändå ett sätt att hålla din så här, alltså integritet och så. Vet du så här, när din skam tar plats och så? När du skäms och...
Ja, 100%. Ah, ja. Ah.
Och vad är den kopplad till?
Den är kopplad till när jag känner att en människa på något sätt har kontroll över vissa grejer som inte jag har. Typ om jag, om jag till exempel hamnar något destruktivt och jag typ har rökt eller någonting. Då känner jag skam för en människa som till exempel inte gör det och typ har mer kontroll över det. Då skäms jag.
Mm. Så skammen tar plats när du har en uppfattning om hur den personen ser på dig? Och dina val, eller?
Jag vet, alltså typ den tar plats när jag känner att en människa på något sätt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Är som att jag känner, människan behöver inte vara det, men att jag känner att människan är lite över mig på något sätt.
Mm.
Eller jag vet inte hur jag ska förklara det, men typ så här, om en människa som verkligen bryr sig om mig, som verkligen bryr sig om mig och är så här, vill inte att jag ska göra dåliga grejer, och människan behöver inte ens bli arg på mig när jag berättar det, men någonstans där när jag känner att en människa kan bli besviken, då känner jag skam.
Fint. Och då är det oftast så här, man brukar säga att när man är emotionellt involverad med någon så tar skammen plats mycket mer. Alltså när man bryr sig om så här,
men jag vet att det är något som kan såra någon, då känner jag skam.
Och då känner du ett ansvar i att den här personen ska inte kanske se på dig på ett annat sätt, eller?
Inte se mig på ett annat sätt. Det är mer typ att jag, om jag känner att jag, att det sårar människan på något sätt, eller inte sårar, eller blir besviken bara på ett, eller typ så här, blir så här, fan, du skulle inte ha gjort det. Då är jag så här, fan, alltså. Och då, alltså, och det är typ då jag känner en skam, där jag känner att så här, jag skulle kunna få människan att bara bli besviken på något sätt.
Och när du känner skam, flyr du in i något eller sitter du med känslan?
Det är väldigt olika. Jag har haft perioder där jag flyr från det bara. Mm. Och typ så här, jag har haft punkter där jag säger fuck allt. Fuck alltihop, fuck allt och alla. Och då blir jag ganska egoistisk på ett sätt.
Ja, och ilsken.
Ja, fast det är bara på mig själv. Och det är inte på någon annan. Och det är så här, jag har hamnat i de perioderna där det har varit destruktivt. Och jag typ sitter där och är så här, fan vad har jag gjort? Och sen är det någonting som bara kommer, bara skitsamma.
Mm.
Typ.
Så hur skulle du säga att du hittar tillbaka till, för att ta med våra lyssnare, ta med våra tittare som också känner skam? För skam är någonting som vi alla känner i alla olika lägen. Hur skulle du säga att du kommer tillbaka till medkänsla till dig själv?
Det är bara att jag accepterar läget hur det är.
Starkt.
Att jag bara kommer till det och accepterar. Okej, nu jag har gjort det här felet. Jag accepterar det och bara erkänner det för mig själv.
Fint.
För att jag vet att om jag inte kan erkänna någonting för mig själv så kommer jag inte kunna erkänna det för någon annan.
Fint.
Det börjar med att jag erkänner saker för mig själv. När jag har gjort det och verkligen accepterat så här, okej, jag erkänner det här för mig själv. Jag har det här problemet. Och då känner jag att jag kan dela med mig till andra.
Fint.
Innan det, om jag inte accepterar det för mig själv, då kommer jag kommer ljuga. Kommer hitta på saker.
Och det är någonting, jag vill stanna där lite grann. Och jag vill rikta mig ut till er lyssnare. Jag vill rikta mig till er tittare. Att när vi känner känslor så kan vi välja. Vi kan välja att gå in i flykt för att det känns jobbigt. Och vi kan välja i att acceptera. När vi inte accepterar och sitter i känslan. Det är då vår hjärna börjar leta strategier. Hur ska jag göra det här? Oh, nu kändes det lite obekvämt. Jag vill inte känna en känsla av skam och då flya. Så egentligen det som vi i det här samtalet har pratat väldigt, väldigt mycket om, som jag också vill ge er som ett verktyg, det är acceptans. För du går tillbaka till varje berättelse du berättar. När du berättar om din uppväxt och pratar om acceptans. När du berättar om dina upplevelser så pratar du om acceptans. När du pratar om dig själv i musiken så pratar du om acceptans. Så det är en väldigt otroligt fint och starkt verktyg att ta sig an i din unga ålder. Så det vill jag verkligen rikta mig till er, men rikta mig till dig också. Så här, upplysa dig om att det är riktigt coolt att du kan sitta i acceptans och att du inte kan fly in. Någonting annat som jag undrar också. Tar din skam plats någonsin i ditt uppträdande? Finns det några förväntningar att göra folk besvikna där, dina fans?
Nej, nej, för att jag verkligen satt i mig att jag ska vara mig själv. Och det kommer med allting annat. Och det är så här, ni får acceptera mig för den jag är. Jag kommer inte ändra mig för någon annan ska tycka någonting annat om mig eller att någon annan ska tycka om mig. Jag kommer inte ändra mig själv. Och jag har verkligen så här, hållit i mig. Jag kommer vara mig själv oavsett vad. Om någon gillar det eller inte gillar det. Jag kommer vara mig själv. Jag kommer inte ändra mig någonting. Och det är vad det är. Och det tog ett tag för mig att verkligen vara, nu ska jag vara helt ärlig med saker. Jag minns jag kom till studion. Det var efter min depression. Jag kom till studion. Jag bara satt mig i studion. Jag sa till Nils. Jag bara, nu ska jag sluta skämmas över saker. Nu ska jag berätta vad det är. För när jag gjorde min EP så var det mer, jag berättade lite mer kodat. Och det var så här, de som förstår, förstår. Sen behöver jag inte förklara mer, tänkte jag. Men sen kom jag bara till en punkt där jag var så här, okej, men nu ska jag acceptera det här. Och jag skiter i vad folk tycker. Jag bryr mig inte. Om någon tycker att, pundigt eller whatever det är. Jag bryr mig inte. För det är så här, det är min berättelse och det är min historia. Och det är så många andra som går igenom det. Och det var bara så här, jag accepterade bara för mig själv. Okej, det är så här det ser ut och jag kan inte ändra på det. Det är så här det är och jag måste, för att känna att jag har gett mitt allt, så måste jag verkligen vara 100 med mig själv och med de som lyssnar.
Och vad får du för typ av kommentarer? Och hur kommunicerar dina fans med dig? Vad säger de?
De som skriver till mig, alltså jag pratar med dem som att de vore mina vänner. Som att, alltså det är verkligen, det är ingen att jag känner att jag typ, för att jag har kanske mer framgångsrik eller över det. Jag känner inte att jag är någonstans över. Det är verkligen så att vi är lika. Oavsett vilken ålder det är som skrivit mig, vi är verkligen lika. Vi båda är människor, vi båda har sett saker. Och vi är verkligen, alltså jag försöker verkligen prata med dem som att de är mina vänner.
Och hur lyckas du hålla dig ödmjuk och inte forcera in i det här glamorösa som kan komma med ett artisteri? Som att bli boostat av sitt ego, få massa likes, följare, dyra kläder. Hur håller du dig ödmjuk? För du är väldigt ödmjuk.
Alltså jag har aldrig gillat människor som har högmodighet. Och jag har aldrig velat vara det heller. Och jag, alltså jag typ, om jag känner att jag är på väg någonstans och att det blir så här, okej, nu är du, nu börjar du få lite hög, då drar jag tillbaka mig själv.
Du checkar dig
själv. Ja, jag är så och håller på mig hos käften. Alltså, typ, bara om att i mitt egen huvud, om jag typ kollar på någon och tycker, ej, de var fan, skorna var fylld, ej, Fatima var tyst.
Mm.
Den människan kanske tycker de är fina, du tycker inte det.
Du checkar dig själv.
Ja, jätte ofta.
Du har ändå många unga fans och liksom i alla åldrar. Hur skulle du ge dem ett verktyg om du fick ge dem någonting som strävar efter det här ytliga och allt? Har du något konkret?
Ja, alltså jag, jätteofta brukar jag tänka tillbaka så här. Okej, men de känslorna jag gick igenom innan jag tjänade de här pengarna. Innan jag fick allt det här. Det är fortfarande samma. Alltså, ingenting förändras. Ingenting. Bara väl mer att det är väl enklare att kanske röra sig i vardagen. Och kanske du kan gå och köpa det om du vill. Men det är det enda. Alltså ingenting annat ändras. Ingenting i det ändras. Alltså det är fortfarande, jag strävar fortfarande efter exakt samma saker. Det är alltså allt det här. Det är bara, du får bara mer tillgång till saker, men det är ingenting i dig som förändras, som blir lyckligare. Alltså det är ingenting, alltså pengar förändrar ingenting. Det förändrar, ja, kanske det blir enklare. Och det är, ja, ens mående kanske blir lite bättre när man har, så att man kan röra sig, äta och det. Men det är ingenting annat som förändras igen, ingenting annat. Inga andra, problemen försvinner inte, absolut inte. Det är fortfarande de problemen och det är fortfarande de känslorna i mig. Det är fortfarande samma problem jag handskas med. Och det är verkligen, alltså,
egentligen det du upplyser om, som jag tycker är väldigt viktigt också, är att ingenting kommer bli bättre. Ingenting kommer bli bättre så länge du inte möter dig själv. Och ja, det är någonting alltså, som jag också pratar jättemycket om. För att jag är så här, nej, alltså det kommer inte bli bättre. Du har dig själv och det är den du ser framför spegeln. Spelar ingen roll hur mycket framgång.
Ja, man kanske tänker, ja, hon säger så. Hon har enkelt säger så kanske för att jag har pengar eller whatever.
Nej, men fast du kommer ju från riktigt tuffa grejer.
Jag minns perioden jag var i studion, jag hade en hundring och jag var så här, ska jag köpa ett paket cigg eller ska jag gå och äta?
Uh-huh.
Och typ, jag kunde sitta i studion, man kunde vara sent och säga, ja, men alla ska hem, folk börjat boka taxi. Jag sa, uh-huh. Tunnelbanan har inte börjat gå än, jag vet inte hur jag ska ta mig. Alltså, ja, alltså.
Kände du skam då?
Ja, uh-huh. Ja, ja. Men jag kunde inte göra något mm. saken och det var vad det var. Och det gav mig mer hunger med att försöka göra det bättre för mig själv på ett sätt och vis. Men ingenting annat, alltså så länge man inte accepterar sig själv för vad det är, ingenting. Alltså.
Jag måste fråga dig en sak. Om du skulle ställa dig framför en 12-årig tjej nu och den här tjejen nu har en fasad framför människor för att hon känner skam. Kanske kommer från fattiga familjer, alltså hon har inte allting. Titta på de här runt omkring sig och typ ser att de har allt det här som de har. Om du fick säga en sak till henne, vad hade du sagt?
Jag tror typ så här, oavsett hur man vänder och vrider, man kommer alltid komma tillbaka till sig själv. Oavsett hur mycket man försöker, alltså hur mycket man än försöker vara någon annan. Var någon annan i 10 år, alltså det kommer gå tillbaka, man kommer komma tillbaka till sig själv. Man kan inte fly från sig själv, du är i dig själv hela tiden. Du kan inte fly från dig själv. Oavsett hur mycket du än väljer att fly och göra, alltså, oavsett hur mycket du känner du springer från dig själv, du kommer alltid komma tillbaka. Alltså du kommer alltid komma tillbaka. Och ja, det är fett svårt. Alltså det är skitsvårt att acceptera sig själv, det är skitsvårt, men man kommer komma till en punkt där man gör det. Och hellre göra det nu än göra det om 10 år. Eller ja, alltså bara, ja, man kommer alltid komma tillbaka till sig själv. Starkt. Oavsett hur man än vrider och vänder på det. Alltså.
Fan vad starkt. Du pratar ju mycket också om att du har olika delar i dig själv. Att du har en liten flicka i dig som lever väldigt mycket i lekfullhet och så. Och sen så har du en vis person som kanske har levt i typ så här 70 år. Hur skulle du säga att de delarna tar fram? Alltså, eller hur skulle du säga att de delarna tar plats i ditt liv?
Nej, men jag typ... Jag tillåter mitt barn jag var när jag typ... När jag känner mig trygg så låter jag mitt barn jag var. Typ med Nils känner jag mig skittrygg och det är jätteofta jag tar ut mitt barn jag. Eller typ om jag känner mig... Alltså om det är typ någon äldre person som jag känner mig trygg i på något sätt. Också mina vänner. Om jag känner mig trygg så låter jag mitt barn vara jag. Och... Jag ser inget konstigt med det.
Fint.
Jag ser inget konstigt med det. Jag känner bara, det är bara det är jag.
Fint. Och varför tror du att du känner så stark trygghet med Nils?
För jag känner verkligen att han ser mig. Och att han har verkligen accepterat mig för vem jag är. Och han var den första vuxna människan jag pratade med hela mitt liv.
Mm.
Jag var 17-18 när jag träffade honom. Och det var första vuxna människan som jag kände jag kunde prata med. Och inte skämmas över saker. Och jag kände att han inte dömde mig på... Alltså han dömde inte mig på någonting. Allt jag sa, jag kände mig bekväm. Jag kunde säga vad som helst. Och jag kände mig inte dömd. Och han fick mig att förstå att det inte är mitt fel. Jag gick runt mycket och trodde att allt jag går igenom att det är mitt fel.
Ah.
Och han fick mig att förstå att det är inte mitt fel. Och ja, och det var den person som jag har längtat efter tills... Alltså under hela min uppväxt längtade jag till att hitta någon jag kunde prata med. Och sen hittade jag Nils och det var...
Och jag tycker det är så intressant. Alltså om jag ska... Det är också att när vi går igenom saker i vårt liv, när vi blir övergivna, vad som än vi går igenom, så går vi ju ofta runt med en tanke om att det är vårt fel. Så den rösten spelar ju en väldigt stor plats i ens liv. Att så här, du keff, det var ditt fel. Typ så här, de vill inte vara med dig. Man kanske lär känna någon eller man kanske blir kär. Så blir man rädd för att bli övergiven och så. Helt plötsligt möter man en person. För mig var det när jag mötte min extremt duktiga terapeut. För dig var det när du mötte Nils och han kunde förstärka liksom de goda sidorna i dig. Skulle du säga att han har hjälpt dig att ge dig själv en mycket vackrare röst än vad du hade innan?
100%.
Ja,
100%, ja. Ja, alltså jag tror att alla människor behöver en sån person i livet. För vi människor, vi är på jorden för att vi ska hjälpa varandra. Ingen klarar sig själv. Oavsett hur man än känner, jag har mig själv, jag klarar mig själv. Nej, alltså det är en del av det. Man måste. Alltså,
och jag tänker att det är så här att han har sett... begåvningar egentligen som kanske faktiskt redan har funnits där. Alltså medfödda gåvor som människor har. Man pratar mycket om att vi har mörka skuggor. Sen pratar man mycket om att vi har ljusa skuggor. Så här dark shadows och golden shadows. Att liksom våra dark shadows är baserade på liksom det vi har gått igenom, hur vi har blivit bemötta av våra föräldrar. Och sen våra golden shadows är våra medfödda gåvor. Men det som händer när vi går igenom våra dark shadows, det är att de penslar sig över våra golden shadows. Så de kommer inte fram. Så det blir typ att så här, när man träffar en person, det är därför det är så viktigt med en empatisk person. Även om det är en pojkvän, flickvän, producent, terapeut, vänner. Så fort vi får empati och vi blir validerade så kan vi någonstans möta oss själva med medkänsla. Och då kan de här golden shadows som vi har ta mer plats i vårt liv.
Ja, jag brukar säga att de här mörka demonerna äter ju på ens ego. Desto mer du bekräftar dem, desto mer äter de och desto större blir de.
Mm.
Och det är någonting verkligen jag har jobbat med jättemycket om att försöka tysta dem. På ett sätt. Ibland brukar jag säga i mitt huvud, håll käften, tyst. Nej, det är inte så.
Men jag tänker också att om han har varit en person som har sett dina medfödda gåvor, alltså dina golden shadows, och stärkt dig. Han har gett dig verktyg då, omedvetet kanske, eller medvetet, till att du till och med kan möta dina dark shadows med kärlek. Ja. Jag brukar säga att vi ska integrera oss med allt som är vi. Vi ska integrera oss med mörkret och vi ska integrera oss med ljuset. Och då hade jag en diskussion med min vän när jag sa så här, jag bara, men vad brukar du säga till dina demoner? Hon bara, nej, men jag brukar basha på dem. Jag brukar säga, käften, drrrr. Jag bara, okej, okay. Jag bara, men vänta, jag ska ge dig ett verktyg. Jag bara, kan du bara gå in i ditt mörker och bara, men hej. Jag förstår att du känner skam. Jag bara, kan du testa möta dina dark shadows med medkänsla och empati? Se vad som händer om du så här integrerar dig med det. Och hon bara testade det några gånger och sen bara, men gud, vadå? Det är som att det föds någon annan typ av kärlek till en själv. Och det är för att när vi var små, alltså när en unge blir övergiven när den är liten, det är ju sällan den sitter på en medvetenhet och bara, ja men det var inte mitt fel, det var för att de inte kunde ge mig mer. Det skapar ju såklart en känsla av ansvar. Så skulle du då, kan du liksom resonera det med dig i din egna resa?
Ja, alltså Nils har fått mig se begåvningarna jag har. Fint. Han har fått mig att se dem verkligen. För att än idag har jag ett problem att jag underskattar mig själv skitmycket. Och det har jag verkligen försökt jobba med. Och det är verkligen någonting Nils har hjälpt mig med. Och verkligen varit såhär, nej, du kan det här. Och det här, du kan det här, du är skitduktig på det här. Du är grym på det här. Och typ, bara ibland älskar jag att sitta och prata med honom. För att han bara säger till mig hur duktig jag är på grejer. Och jag älskar att höra det. Och det matar mitt ego på ett sätt. Och det får de här ljusa sidorna att bli starkare. Och få mig typ så här att fatta, okej, men jag kanske är duktig på det här. Eller, och det är verkligen något jag har problem med. Att jag underskattar mig själv skitmycket saker. Det är för att, bara att under hela min uppväxt har jag känt bara att jag är här för att hjälpa andra. Och jag kommer inte i andra hand, inte i tredje hand, utan jag kommer sist av allt. Och det är verkligen något jag försöker jobba med. För det är så jag växte upp och det är så jag blir van med att se till att alla andra har det bra. Sen är jag.
Men det är också din grund, alltså även om du inte känner, alltså hyser någon agg mot dina föräldrar och så, eller ditt liv som du har gått igenom och så, det finns någonting som ingen kan ta ifrån någon människa, och det är hur rotad man är när man kommer till jorden. Alltså hur rotad har man varit, hur trygg har man känt sig som barn, den kommer alltid komma in och pensla sig in i dina beteenden och i ditt sätt att bemöta människor, ditt sätt att bemöta din musik. Så dina skuggsidor som är i ditt undermedvetna, de kan man aldrig fly. Det spelar ingen roll hur mycket acceptans man är. Sen är det så att tar de plats, agerar vi på dem? Eller kan vi landa i acceptans som du gör i att så här, jag behöver tycka om mig själv? Det spelar ingen roll vad mina audience eller någon egentligen tycker om mig så länge jag tycker om mig själv. Men om jag frågar dig så här då, vad är sårbarhet för dig?
Alltså sårbarhet för mig, det är inte att vara svag på något sätt. Det är, det är absolut inte svag. Att vara sårbar är en av de starkaste grejerna som man har i sig själv. Att våga vara sårbar är ett bevis på att man är stark och att man vågar och att man kommer tillbaka till att acceptera saker och bara vågar vara öppen och vågar att till exempel gråta. Det är starkt, det är inte svagt att gråta. Det är att vara sårbar är, alltså, det är en av de starkaste förmågorna människor har.
Wow, fint. Och om du fick gå tillbaka i tiden, vad hade du gett dig själv då?
Alltså ibland är typ så här, jag kollar tillbaka på barnbilder. Alltså jag kan kolla och jag kan få tårar. Jag tycker så synd om den lilla. För jag var så här, jag kan kolla tillbaka och jag blir bara fett ledsen. Och så här, shit, du gick verkligen igenom det här. Men också så kan det göra mig glad och så här, okej, men du är ändå här idag. Och vissa typ stunder jag har verkligen känt alltså, att livet har varit hopplöst. Men ändå står jag här idag och alla de här utmaningarna har verkligen stärkt mig. De har inte gjort mig svagare, utan de har stärkt. För jag tänker att typ så här, när man föds, ribban är väl här för typ så här, okej, men nu går jag under. Sen när allting som händer, den blir ju bara högre och högre och högre och högre. Så oavsett vad som händer, så typ, jag vet inte, det blir bara högre. Och sen om det händer någonting, kanske kommer hit, sen går det tillbaka. Så man blir bara starkare av allting man går igenom. Och man lär känna sig mer än någonting annat.
Du var så himla gullig när du var liten. Alltså jag satt i någon bild. Alltså man ser verkligen en sån här liten, nyfiken. Men alltså jag kan se på dina bilder att när du var liten, alltså man ser att du är en väldigt vis tjej. Redan där och då.
Alltså jag minns jag var liten, alltså än idag. Alltså jag observerade mycket. Jag observerade mycket och jag var verkligen så här. När jag var yngre så, när jag blev äldre har jag blivit mer typ så att prata mycket så. Men när jag var yngre, jag var inte så mycket så. Jag var mer så för mig själv, jag lekte mycket själv. Jag pratade mycket med mig själv. Och jag var mer typ så här, jag observerade bara människor och typ, ja. Jag vet inte, jag bara observerade situationer. Och det har fått mig, typ av de sakerna jag gått igenom, saker jag sett människor jag träffat på i mitt liv. Har fått mig också typ så här, läsa av människor.
Fint, det är för att du observerar.
Ja, och jag känner alltså att ögon pratar jättemycket. Du behöver inte säga någonting. Ögon pratar jättemycket.
Men vet du någonting om så här high sensitive persons? Alltså så här, vet du någonting om nervsystemet? Och liksom, har du någon koll på det?
Nej.
Nej. Att mycket liksom att när vi går igenom tuffa saker som barn och när vår trygghet tas ifrån oss och vi får ta ansvar, då brukar vårt, liksom, hur säger man? Du vet det här att när man säger att nervsystemet blir överaktivt, att det här lejonet som jagar dig, den finns ju inte. Men om man har gått igenom mycket saker i sitt liv så blir det att det där lejonet är där och jagar dig mycket snabbare än någon som har trygghet i sitt liv. Vilket gör att vi som har gått igenom saker, vi skannar faror mycket snabbare än andra. Och det är också ett sätt. Jag kan tycka det är positivt, jag kan tycka det är negativt i vissa. För det är så här, det är en blessing ibland att jag kan läsa av människor. Jag kan känna in dina känslor och så kan jag leda vårt samtal. Samtidigt kan det vara en curse för att om jag går in och känner in dig, då kanske jag börjar ifrågasätta mig själv. Typ så här, varför tittar hon så där konstigt? Är det något fel på mig? Att så här, den är så stark, det är en fin kompass att ha. Men den är också så här, ibland vill man lägga den på hyllan och bara, kan du chilla här lite så kan jag få släppa in den här människan som bara försöker visa mig kärlek.
Ja, alltså typ ibland kan det vara typ med inre eller någon relation med alltså en vän eller whatever där. Bara jag känner typ så här, alltså en liten tveksamhet att du kommer lämna mig, då känner jag måste lämna den här människan först.
Exakt.
Innan den lämnar mig.
Exakt, din kompass.
Ja, och ibland har jag sabbat relationen så, för att jag är så här, jag måste hinna göra det först innan den gör det, för det kommer såra mig skitmycket. Och ibland hatar jag det, för det är så här, typ om jag börjar till exempel, om jag börjar lita på en människa, om jag ger den min tillit, då kan jag tänka tillbaka till exempel innan jag gav den min tillit, så vissa saker som så spelade inte så stor roll för mig. Jag var bara så här, och jätteofta typ om jag, vänner eller whatever där, jag inbillar mig så här, jag försöker gå in i den känslan, hur hade jag känt om människan bara slutade prata med mig nu? Och typ så här, om jag landar i så här, jag hade inte brytt mig. Sen när jag väljer över min tillit till den och då börjar jag bråka med mig själv. Jag kan få samma svar av människan som jag fick innan jag lämnade över tilliten. Och då känns de svaren helt olika. Mm. Och då börjar jag frågasätta mig själv. Typ så här, ej, menade den människan det den sa eller gjorde den inte det? Och innan jag lämnade över min tillit så brydde jag mig inte så mycket om så här, ej menade den inte. Eller jag började övertänka saker.
Men tror inte du att det beror på också att vi har olika delar i vår hjärna som tar plats? För du pratar ju väldigt, alltså, och det har jag ju lyssnat på dina intervjuer också, att du pratar ju tydligt om dina delar. Alltså du pratar om din visa, du pratar om den här lilla flickan. Och har du testat då, alltså det här är bara verktygsmässigt som jag skulle vilja fråga dig. Har du testat ge den lilla flickan i dig vishet? Har du testat säga till henne så här, vet du vad? För egentligen, du har blivit lämnad ju. Du har ju varit ensam och du har klarat dig. Du sitter ju här nu. Så har du testat ge det till den här lilla flickan i dig?
Kan jag förklara lite mer?
Så till exempel, vi har ju olika delar. För vår hjärna har ju inte koll. Den kan ingen klocka. Nej. Alltså när du blir utsatt för vissa situationer, då kommer det här lejonet och jagar dig. Och då blir du så här, jag måste fly. Men eftersom att du har så mycket vishet i dig och så mycket acceptans. När den delen kommer i dig, när du säger att din vän är på väg att lämna dig och du måste lämna innan. Har du testat prata med den delen av dig som kommer fram och som vill springa? Genom att säga så här, Fatima, vet du, det är helt okej att du känner så här. Du är ju rädd nu att hon ska lämna dig. Har du testat ge henne validering?
Ja, alltså jag har varit, alltså mycket har typ så här, varit så här, okej, men det är inte på människan, det är jag som är problemet. Det är inte människan som är problemet, utan det är jag. Och typ jag försöker gå in i mig själv och typ säga, okej, men vad är det som får mig att känna så? Okej, men det är det här. Men typ jag har tänkt så här, okej, men nu övertänker du. Nu egentligen, det är inte så. Nu har du börjat hitta på scenarier i ditt huvud som får dig att känna på ett visst sätt eller whatever där. Så jag har verkligen gått in i mig själv och typ så varit så här, okej, men det är på grund av det här.
Fint.
Jag känner så.
Ja. Så du vägleder dig tillbaka till liksom logik och så?
Ja, och jag jättefint. Blir så här, okej, men det är för att det här har hänt. Det är därför du känner så.
Fattar.
Och det är inte fel på människan, utan nu är det dina trauman som tar över.
Fint. Då har du ändå en dialog med dig själv. Alltså, det är helt fantastiskt. Hur mår du? Hur har det känts att sitta här?
Det känns jättebra. Ja, jag älskar såna här samtal.
Var det någonting som du kände så här, det där var extra intressant att prata om?
Ja, alltså typ nu, det sista vi pratade om. Sist jag pratade om det var idag, med Nix. Ja.
Fan vad fint.
Det, ja.
Och imorgon så ska ju du leda den här Faubert Day-galan. Alltså, hur känns det?
Det känns sjukt. Jag har aldrig lett en gala. Och så nu är det första galan, så är det i Avicii Arena.
Fan vad stort.
Ja.
Är du nervös?
Ja, det är jag. Ja. Men också är jag fett glad över just det här också, att det är för psykisk ohälsa.
Så jävla fint av dig. Mm. Är det det som, så här, kan du tala med nervositeten och bara, jag gör det här för det här?
Ja, alltså jag har fattat att nervositet är en bra grej. Att när du är nervös är det bra, för då är det någonting du vet att du kan göra det bra.
Mm. Fint.
På ett sätt. Så ja, det kommer bli skitkul.
Fan vad fint, vad taggad. Det ska jag ta och titta på. Tack så jättemycket för att du kom hit. Har du, så här brukar jag säga så här. Har du något quote, något citat, något mantra, någonting som du bara kan kasta ut till våra tittare och lyssnare som hjälper dem på resans gång?
Ja, alltså någonting jag landar i hela tiden är att du kommer aldrig få en utmaning som är för svår för dig att klara av. Du klarar av allt som kommer i din väg. Och har du klarat av allt hittills så finns det inget som du inte kommer klara av.
Alltså wow, starkt. Och vet ni, det här kan ju faktiskt ni ta Fatimas ord, skriva ner det på en lapp, lägga det framför spegeln, spegla er själva och så säger ni det till er själva. Och så hoppas jag att det här avsnittet gav dig något verktyg, någon fundering, någonting som kunde ta dig fram på din resa. Och jag tackar dig.
Ja, att du har fötts och har fått ett namn, men det definierar inte dig.
Preach! Det är
någonting helt annat än det.
Wow.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.